Ja, nu är vi på gång igen. Nu är vi tillbaks efter en sommar med mycket läsning och regn.
Ja.
Och regn. Ja.
Jag kanske hör ihop.
Kan det vara så? Jag måste erkänna, jag har inte läst jättemycket. Och jag vet inte om det beror på regn eller någonting annat. Jag tror att det beror på regn, för att jag brukar ju ligga ute i solen och läsa.
Just det.
På bryggan. Mm. Men det blir inte så mycket.
Av det.
Av det.
Jag hade en känsla att jag inte hade läst så mycket. Men då jag räknade hade jag läst 7 stycken på semester. Så då tänkte jag kanske har gjort det ändå.
Du har nog. Ja, och vi. Vilka är vi? Norsjö biblioteks personal. Och ja, jag heter Berit Enqvist.
Maria Olsson.
Samuel Lindberg.
Och Cecilia Ström.
Och vi poddar ju regelbundet där vi ger varandra och ni som lyssnar tips på böcker som vi har läst. Ja, är det någon som vill börja med dagens tips?
Jag kan ju börja. Jag har ju bilderböcker som jag ofta brukar ha med. Och den här boken jag ska berätta om idag, den heter Det regnar hjärtan. Den är skriven av Gloria Kiseka Ndavula och illustratören heter Katarina Strömgård. Och jag tycker att det är en vacker och kärleksfull bilderbok om en flicka som heter Salvango. Och hon har en hemlis. Hon är så kär och det är en person som hon kallar för käris. Man får inte veta om det är en flicka eller en pojke och det tycker jag är bra ur ett hbtq-perspektiv. Att det då är personen hon är kär i. Och käris går i samma klass som henne. Och hon blir lite ofokuserad på lektionerna. För hon tänker så mycket på käris.
Ja.
Och hon tror att käris också är kär i henne. Och en vinterkväll då plockar hon ner en stjärna. För att ge till käris.
Åh, mysigt.
Så det är lite så här magiskt också i den här boken.
Mm.
Och sen tycker jag bilderna är så väldigt vackra och väldigt så här realistiska också i den här boken. Och det är då Katarina Strömgård som har illustrerat den. Mm. Och hon har ju även illustrerat andra barnböcker. Och det är då till exempel bilderböckerna om Ester och hennes två pappor. Mm. Som vi har på regnbågshyllan här. Och de kan jag också rekommendera. Och där är det då ett lite yngre barn. Och i en bok ska hon sluta med napp. Och i en annan så tappar hon bort föräldrarna i affären. Och det är den här krokodiljakten. Och författaren till de här böckerna, hon heter Ylva Karlsson. Och de är också så här lite magiskt realistiska. Som kan man ju säga. Så de liknar lite den här Det regnar hjärtan. Så det var de böckerna jag ville tipsa om. Jättefina bilderböcker.
Jag tänkte, Maria, du har ju barn. Testar du på dem? Eller liksom,
ja, men det brukar jag göra om de tycker om dem. Och de här har de nog läst båda två och tyckte de var bra.
Ja,
precis.
Du kan som snabbt få en reaktion av dina barn. Det är ju förstås olika. Men...
ja, men precis. Alla gillar ju olika.
Ja, så är det ju.
Men... de här har de nog godkänt.
Ja. Och så är det ju roligt när, som förälder att man tycker om boken själv.
Ja,
när man ska läsa.
Jag gör ju mycket. Ofta ska man ju läsa samma bok många gånger.
Ja.
Då kan det ju vara bra.
Mm.
Att den är bra för en själv också.
Precis. Ja, jättefina bilder. Och det är så kul med bilderböcker. Just det där att de har så... jag tycker det blir bara bättre och bättre. Men man vill sätta upp dem på väggen. Alla, många av dem.
Ja, de är
som konst.
Som konst, ja, precis.
Och så hur de kan rymma så mycket i så få sidor.
Eller och bara text. Mycket bara med bilderna.
Ja.
Liksom.
Ja, bilderna berättar ju också någonting.
Ja.
Det blir som dubbelt.
Är
det någon annan som är sugen? Fortsätta.
Jag kan ta min. Jag har läst Hajen av Peter Benchley. Och det är ju den här boken som gavs ut 1974 som har kommit ut i en utgåva. Och det är ju förlagen till filmen med samma namn. Det var faktiskt så att de planerade filmen redan innan boken hade släppts. Jo, precis. Det blir ju lite skillnader mellan boken och filmen, men det är samma story i grunden. Och det är ju, utspelar sig i en liten stad som heter Amity, som är en sån här stad som lever på turistsäsongen typ. Och huvudpersonen är som polischefen som heter Brody. Ja, men det inträffar ju några attacker vid vattnet där, och de förstår ju att det är en haj. Eller läsarna förstår det direkt, för man får se attacken ur hajens perspektiv.
I boken. Yes, so.
Jo, och det får man göra då och då. Att det är lite, det är intressant grepp faktiskt, för att den uppfattar ju saker på ett annat sätt. Den ser ju inte så bra. Och så. När han beranar att det är en haj, då vill han ju att man ska stänga stränderna för att inte folk ska riskera att bli attackerade. Och, men de, alltså det som statsråd, jag kommer inte ihåg vad de kallar det, men de som styr staden, de där pamparna, de vill inte det, för det riskerar ju hela stadens försörjning. För större delen av året lever de på pengarna som kommer in under turistsäsongen, och annars blir folk arbetslösa typ. Så de försöker som, de säger ju typ att om du stänger stränderna, då avfredar de honom. Och de försöker ju med hjälp av någon tidningsman, de tystar ju ner det här. De lejer en fiskare som ska jaga hajen, men de upptäcker att han har blivit dödad.
Av alltså, hajen?
Ja, så hajen har attackerat båten och de hittar ju inga spår av honom. Men de hittar en tand, vet, som sitter i båten. Alltså.
Jaha.
Ja, jo, lite så. De kallar in en marinbiolog som expert, rådgivare och sånt där. Hooper heter han. Och de hoppas väl som att hajen har simmat vidare. Men alltså de har ju, de försöker ha stränderna öppna, men det blir ju fler attacker. Och det kommer faktiskt, ryktet börjar spridas, och det kommer faktiskt riktigt för att se hajen. Det minns jag inte om det var med i filmen, men ja.
Har du nysett filmen?
Nej, det var ett tag sedan, men jag har sett den någon gång. Alltså, det finns ju lite så här sidospår i handlingen. Det är att de funderar varför borgmästaren vill verkligen inte stänga stränderna. Sånt där. Det finns en lite så här korruptionssidospår där, att han kanske skyllde pengar till någon skumma person i New York. Och så är det lite om Brody, hans relation med sin fru, för han har som gift sig, hans fru kommer ur som den högsta societeten på ön typ, och hon är lite så här typ uttråkad eller sånt där, så hon inleder en affär med den där marinbiologen. Det är lite sidospår där, men när de upptäcker att de inte får kontroll på det här, då lägger de också in en så här professionell hajfiskare som heter Quint, och de här tre, polischefen, Hooper och Quint, de far ut för att jaga efter hajen. Alltså det märks att han har typ läst på om hajar, för det var någon händelse som har hänt på 60-talet som han inspirerades av. Och man får veta ganska mycket om hajar där. Och det är ganska hemska beskrivningar av attackerna. Måste jag säga. Jag tycker att boken är bra, men jag tycker faktiskt filmen är bättre. Måste jag säga. Och
jag tänkte, i boken kan du inte få det här musiken.
Nej, precis. Varför tänka det? Och den är ju väl, det är ju mycket 70-tals känsla i boken. Det är lite rolig detalj också, att författaren ångrar att han skrev boken.
Nej, men varför det?
Jo, för han känner att han gav hajar så dåligt rykte. Jaha. Att han känner sig ansvarig för det, att folk jagar hajar. Så han är aktiv och kämpar för att bevara hajar.
Okej.
Det kan vara sant att han har...
Jo, han har gjort folk mer rädda för hajar.
Men det är ju lite ovanligt att man tycker att filmen är bättre.
Jag tänkte en annan film som är bättre än boken är typ Jurassic Park. Och då tänker jag, båda gjorde Spielberg. Så ja. kanske väljer böcker som man kan
kan göra bättre än boken. Mm. Mm. Så man kan göra bra.
Ja, fast båda böckerna är bra. Men... Mm.
Ja. Ja, hajar är ju nyheter även idag. De har ju... De misstänker ju att hajarna äter knark som är dumpade.
Oj. Oj då.
Så att de är ju höga på kokain. Har ni inte läst om det?
Nej, det har jag inte.
Jo, och så nu ska de ju forska lite mer om det.
Okej.
Okay. Så det känns ju lite livsfarligt.
Ja, jag tänker låter inte som en bra kombination.
Om de tappar hämningarna helt. Ja.
Men det kan ju bli en ny film.
Ja.
Kokainhajen.
Nej, men... Ja, exakt. Ja, men, finns inte någon film om
Cocaine
björn?
Cocaine Bear.
Ja, precis. Nej, men det är tydligen inget nytt. Alltså att fiskar har haft spår av droger. Därför att det dumpas så mycket.
Mm.
Mm.
Mm. Men nu tror de då att det är några hajar som har börjat bete sig konstigt. Och så här att de har fått i sig det här.
Ja.
Ja. Usch då.
Ja. Mm. Usch då. Ja. Tur inte finns så mycket hajar här.
Ja.
Nej, det finns bara gäddor.
Gamgäddor.
Gamgäddor kan också vara lite läskig.
Ja, de är alldeles nog läskig.
Mm. Ja, det är bra strandläsning.
Ja, just det. Vågar man inte bada sen.
Har du legat på beachen och
försökt göra det.
Ja. Men hajen är ju verkligen en klassiker, alltså filmen.
Mm. Mm.
Gud vad man tyckte den var bra och spännande.
Alltså tror du det finns någon i Sverige som, alltså i våran generation, som inte kan höra?
Nej.
I huvudet är det dum, 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 dum.
Mm.
Nej, jag tror inte.
Alltså, har nog alla.
Ja.
Alla har nog sett eller hört.
Fatta så coolt egentligen. Mm. Stå bakom en sån grej.
Ja, och han trodde att kompositören skämtade när han hörde musiken första gången. För det var ju som några få toner.
Jaha.
Mm. Men det kommer att funka.
Ja, han hade rätt.
Mm. Det funkar ju verkligen bra. Ja. Det är få sådana... stycken i en film som man minns så bra som det är.
Det blir verkligen spännande.
Ja.
Mm. Mm. Ska jag ta min bok som jag har? Och den första är Den sista vita mannen. Det är en roman som Mohsin Hamid har skrivit. Och den, precis som man hör av titeln så förstår man ju att den handlar om rasism och klasskillnader. Men han nämner aldrig de begreppen i boken. Utan han har helt enkelt skrivit en bok om en vit man som inte längre är vit. Det är Anders som är huvudperson. Han vaknar en morgon och upptäcker att han har blivit brun.
Mm.
Och han får ju panik. Men han försöker hålla sig lugn och låser ju inne och vägrar gå ut och så här. Och till slut så måste han ju gå ut. Så då tar han på sig en huvtröja och har händerna i fickan och försöker verkligen att inte visa upp sin hud. Och det låter ju lite märkligt det här. Alltså det låter ju jättekonstigt. Men det är inte lika konstigt som det låter. När man läser den vill jag bara säga. För det här börjar ju sprida sig som egentligen som ett virus då. Att fler och fler vita vaknar upp bruna. Och han tycker ju att det här är jättejobbigt. Han tycker det är jobbigt att bekanta som, och vänner till han som alltid har sagt hej och behandlar han på ett visst sätt. Plötsligt känner ju inte igen han. Men det är nästan ännu jobbigare att mörka personer verkar känna igen honom och säger hej. Och jag tycker han är jättejobbigt att det blir så. Och samtidigt så vet han inte heller själv. För Anders upplever sig själv fortfarande som Anders. Det är ju bara det att han är brun. Men han vet inte själv om man kan lita på att han är samma person. Och i takt med att han liksom upptäckte här att världen börjar behandla han annorlunda för att han är brun. Så upptäcker han ju också att han blir inte samma person. Han blir någon annan på grund av att han har ändrat hudfärg. Och det här viruset det fortsätter ju att sprida sig. Och folk de undrar ju om det finns något botemedel. Och de måste ju kalla in militären. Det blir ju, uppror. Alltså folk ger sig ut på gatorna och bränner och slår sönder affärer och är ju helt galna. Och till slut så blir han också själv. Det blir som en jakt på de här personerna som har ändrat hudfärg. Och militären söker upp han och uppmanar han att lämna staden och inte komma tillbaka. Men han gömmer sig hos sin pappa. Så att han stannar kvar. Ja. Det är lite... Ni ser lite frågande ut.
Mm. Jag tänkte om man vaknade upp och hade en annan hudfärg. Skulle man inte fara till doktorn? Alltså, gjorde han inte det?
Nej. Nej.
Jag skulle tänka, vad är jag sjuk? Alltså, ja. Någonting har hänt med...
Men du sa att det var något slags virus?
Ja,
eller något?
Det, jo, det blev ju så. För som att var allmänt efter en, ja, blev ju då bruna.
Lite som så här zombiefilm, eller som, ja.
Ja.
Jag funderar vad den här författaren, hade han någon, vad ska jag säga, någon mening med sin bok? Alltså vill han säga någonting med det hela, tänker jag.
Ja, men det har han, absolut. Mm. Först och främst är det ju om den här dolda rasismen, just det här att han upplevde, alltså att han liksom... Uppleva att jag är inte samma, jag blir inte samma person på grund av att världen börjar behandla mig annorlunda. Och då, om man liksom kom brun till ett vitt land, så behandlar vi ju dem på ett visst sätt. Och då kanske vi också gör dem till någonting annat. Och liksom att i någon intervju hade han sagt att det känns som att man klappar en hundvalp när man pratar med en mörkhyad.
Mm.
Och att det är ju... Också en rasism. Även om man har en god tanke. Om man vill vara snäll och man vill vara trevlig och sådär. Så kan det bli fel.
Mm.
Och den här skrev han efter 9/11. Därför att han har ju ett namn som har en muslimsk klang. Och han upplevde att han förlorar många av de rättigheter som han hade haft innan. Mm. På grund av 9/11. Och när de försvann så tog han inspiration till den här berättelsen. Den där.
Ja, så var den utgiven först? Var den, är det en amerikansk bok? Eller?
Ja.
Okay.
Mm.
Okay.
Att man liksom inser inte hur mycket vi... Man inser inte vilken frihet man har förrän man har förlorat den. Och en bekant till mig flög till Angola i sommar.
Mm.
Och då tänkte jag så här, men då kanske hon får uppleva det Anders fick uppleva i verkligheten. Så även om det låter som en märklig handling och lite konstigt så där, så någonting har den här boken gjort ändå med mig som läsare. För att jag fick nästan som en rädsla i kroppen att, men oj, nu ska hon uppleva det här. Så att jag tror att den här boken är ganska bra ändå för att få ett perspektiv som man... kanske inte annars ha. Även. Jo, jag tyckte den var läsvärd. Annorlunda men läsvärd.
Tänk lite på. Det finns ju någon ungdomsbok. Där det är några tjejer som vaknar upp och är killar. Pojkarna eller.
Just det.
Det blir som också att man upplever att man blir behandlad på ett annat sätt.
Mm.
Men då är det ju mer ett könsperspektiv då.
Mm.
Så.
Att det är så där subtilt. Att man. Mm. Ja, men som sagt. Man tänker kanske själv att jag behandlar alla. Likadant.
Mm. Mm.
Men det kanske jag inte alls gör.
Nej.
Omedvetet.
Omedvetet så kanske man gör på ett annat sätt.
Mm. Och den här Andersen hade ju, eller har ju en flickvän. Och han där också blir ju liksom så här, han nästan vill ju be om ursäkt för att han har blivit brun. Och han vet inte om hon vill ha han fortfarande. Och även relationen till pappan blir, får man följa. För att han är... Pappan har nog varit lite rasistisk. Mm-hmm. Och han är sjuk. Han kommer och ska dö. Och då får man följa liksom också deras relation. Vad som hänt nu då hans enda son har blivit brun.
Men varför skulle de jaga ut dem ur staden och sådär?
Ja, de här som bar på viruset då. De trodde ju kanske att det smittade.
Okej.
Okay. Det här att...
Mm-hmm.
Ja. Men det började ju gå fortare och fortare. Och till slut var ju... Ja. Man får ju läsa boken.
Ja, precis. Ska inte avslöja för mycket.
Nej.
Mm. Det var som ett annorlunda grepp.
Jo, det var det verkligen. Och det var ju det som gjorde också att jag ville läsa den. Jag tänkte, men vad är det här? Så det lät som annorlunda.
Intressant.
Verkligen. Ja, ska jag ta min då? Eller? Jag har läst en bok av Claire Lombardo som heter En lyckligare tid. Och det här är hennes debutroman. Och det är en riktig tegelsten. Jag brukar ju sällan välja så här tjocka böcker. Men den är tjock, men den är lättläst. Och kanske så nära en feelgood. Ja, kom. den står bland romanerna, men den är ganska som lite som en feelgood. Alltså, man får följa de här äkta makarna Marilyn och David Sørensen. När de, från det de träffas på 70-talet och 40 år framåt. Och huvudpersonerna, ja, alltså det växlar perspektivet mellan Marilyn, David och deras fyra döttrar. De har fyra döttrar som heter Wendy, Violet, Liza och Grace. Och sen kom det in en person till i deras liv som heter Jonah. Och det är den son som Violet lämnar bort i hemlighet i unga år. Ingen som visste att hon, förutom hennes syster Wendy som visste att hon fick något barn. Det är mycket sådär att det är ganska perfekt på ytan. Men det är mycket som händer under ytan. Och alltså det är ju inte så här. Jag tycker att hon plockar fram ändå mycket saker som känns trovärdiga och sånt som blundar liksom inte för dåliga saker. Det är inte bara guld och gröna skogar i den här. Utan det är mycket konflikter och sånt mellan familjen, medlemmarna och så. Ja, men i alla fall så den här Jonah, han dyker ju upp när han är tonåring i deras liv igen. Och det är den här stora systern Wendy som har tagit reda på vars han är. Och tar hem han till sig. Eftersom han har ju växt upp med fosterföräldrar som har dött. De gick bort i en bilolycka. Så han hade ju hamnat på i fosterhem och fick hoppa mellan olika. Så då ryckte den här Wendy in. Och kanske inte bara helt av gott hjärta, utan hon har lite hys, lite agg mot sin syster Violet som hon tycker är så perfekt. Och hon har ju som fått perfekta barn och perfekt man. Och så just det där att hon lämnar ju bort den här pojken. Och Wendy var ju med under förlossningen och sådär. Hon hjälpte hon ju då, men. Och sen har det gått ganska dåligt för Wendy, för hon förlorade ett barn. Och förlorade även sin man som fick cancer. Och så är lite också, jag kan inte säga av elakhet, men ja. I alla fall den här Jonah visar sig vara en väldigt fin pojke. Fast han har ju varit med om mycket elände. När han har, ja, hans föräldrar dog och så vidare. Men han blir som att alla ändå tar han till sitt hjärta så småningom. Och han tycker också, han betraktar ju den här familjen med stora ögon. Alltså, ja, framförallt det som också är som en röd tråd i den här boken är ju den här relation mellan föräldrarna här, Marilyn och David. Att de är så väldigt förälskade i varann. Alltså de har en kärlek som är så stark. Så att nästan de här flickorna känner att de kan som inte konkurrera med det. Alltså det de har, föräldrarna här, är så starkt att de hamnar lite i skuggan. Plus att de själva aldrig, ingen av dem riktigt lyckas få till den där relationen med någon som de träffar, utan det går lite sämre. Och den här Jonah, han betraktade det där och han är ju som storögd av alla. Ja, allt som händer och alla relationsproblem de kan ha, fast ändå de på ytan verkar ha det så bra. Ja. Ja, men till exempel den här Marilyn. Alltså just det här att det är inte så, det är inte puttinuttigt. som nu den här mamman Marilyn, hur hon uttryckte när då barnen växte upp. Alltså hon älskar ju barnen, det gör hon ju, men hon älskar ju sin man också jättemycket. Men hon uttryckte så här när barnen har vuxit upp. Hur kunde man ha utvecklat personer inuti sin egen kropp, odlat fram dem utav sitt befintliga material och senare plötsligt finna att man inte känner igen dem? Ja, så det där att de lyckas inte. Man kan tro att man hela tiden ska veta allt om sina barn. Men de växer upp och de får ett eget liv. Och plötsligt så kanske man inte alls känner igen. Vad är det här?
De är sina egna individer.
Ja, precis. Ja, nej, men det här tycker jag var en bra bok att ligga på stranden och läsa. Ja, nej, men den var både underhållande och som en bladvändare tycker jag. Man ville veta hur går det. Och sen den var tjock.
Men får man följa perspektiv ur flera personer eller är det någon som är som berättar?
Nej, nog egentligen alla som är med här. Men vissa mer än andra kan jag tycka.
Just det.
Men alla får som uttrycka sig. Men boken går som i kronologisk ordning från 70-talet och framåt. Okay. Och så då får man följa olika personer.
Just det. Jag tycker det är bra lärdomar sånt där. Alltså, speciellt idag när det är så mycket sociala medier och allting är så fint och puttinuttigt och roligt. Alla gör roliga saker. Alltså jag tror att det är bra att man blir påmind om att vi är ju alla människor.
Ja, precis. Under ytan har alla saker i sitt bagage.
Ja, jag såg så någonting var så här, gräsmattan är alltid grönare på den andra sidan. Att man tänker så. Men det beror ju vilket gräs man vattnar.
Ja, just det. Men det var inget feel bad slut i alla fall.
Nej.
Det kändes bra. När man läst ut den.
Ja, men härligt. häftigt.
Ja, någon som har något mer?
Ja. Jag tänkte det var lite roligt eftersom man kan säga att Sverige fyller 500 år i år. Så kom det ut en bok om Gustav Vasa, Rebellen av Gustav Fröderman. Och det är första delen i en trilogi som ska bli. Boken börjar som så 1518. Och Gustav, han är en ung man. Alltså det är ju den här då Sverige strider mot Danmark för att bli självständigt från unionen. Och han är som en ung man i kretsen kring Sten Sture den yngre som leder motståndet där. Och han tillhör ju en Vasa som på nedgång. De har, hans pappa har som, han som är känd för att vara lite brutal och girig. Han har tagit till sig en massa gårdar och han har bytt sida. Alltså han har hjälpt danskarna sen har han gått över till Sten Stures sida. Så Gustav Vasa, han försöker som återupprätta familjens heder och sånt där. Och han försöker, men han ingår ju som i Sten Stures krets, men han är inte i mitten om man säger så. Han är på grund av hans släktens rykte och sånt där. Sen är han är förälskad i en kvinna som kallas för Tinka. Men hon är förlovad i typ en person som är Gustav Vasas värsta rival typ. För att han är viktigare än Vasaätten. Men i alla fall, det blir ju sen efter några strider och så där ska det bli en förhandling. Och då byter de ju gisslan, då lämnar ju Sten Sture över några gisslan och Gustav Vasa är en av dem. Och så hamnar han i Danmark i fångenskap. Och där byter många av gisslan sida till Kristian. Och han förstår ju att Kristian kommer att invadera Sverige igen. Alltså det var bara som en komplott där. Och så han rymmer och flyr till Lübeck. Och därifrån försöker han som förhandla så att han får komma tillbaka till Sverige. Och hjälpa till att organisera motståndet där. Alltså det här är ju sånt man har hört i skolan. Men det är ju... Ja, men vet, Kristian invaderar Sverige igen och han lurar han lurar ju de ska hålla en kröningsfest och att han gör amnesti så att alla blir de ska komma på hans kröningsfest och så stänger han in dem i slottet vet, och så blir det Stockholms blodbad och sånt där och det skildras ju jättebrutalt. Och Gustav hamnade som han kom ju undan, alltså han var ju inte där då. För han litade inte på att han skulle skulle komma undan. Mm. Så han försöker ju som få ihop lite motstånd där och, men du vet när han far till Dalarna, de tror de, men det rör ju inte oss, du vet. Det är ju, och de har ju som, det är ju egentligen en perfekt äventyrsberättelse att göra. Mm. Mm. Och han får som, alltså det är Gustav Vasa, han får ju Gustav Vasa bli sympatisk och sånt där. Det tycker jag är ett ganska, vet, hans relationer med familjen och sånt där, och vet, hans familj är ju gisslan, du vet, han har ju, man känner ju, vet, han får inte folk med sig, jag vet, och, man känner det som frustrerande, och han är ju som hetsig och alltså, han är ju typ som sin pappa, fast alltså, fast man ska, fast han är lite, ja, han har vissa goda sidor också, men så, men ja, och så är det lite så här Hollywood-känsla, alltså den är ju historiskt korrekt i mesta, men det är också lite Hollywood-känsla med typ, alltså, det finns skurkaktiga danskar och Christian Tirandi som är han som är en perfekt filmskurk och sådär, vet, ja, och så finns det lite personer som är lite extrema eller sådär, ja, världen är ganska råbarkat och smutsigt och sånt där, och ibland så händer det grejer som man inte väntat sig, typ att de introducerar en person och nej, han dör efter ett kapitel eller så. Jag vet, man har fått som inblick hur han känner och sånt där, så man, nej.
Det är lite som Game of Thrones.
Ja, men det är typ Sveriges Game of Thrones. Ja. Alltså, jag tycker det här är jätteroligt att läsa. Alltså,
låter verkligen spännande.
Jo, det var det. Alltså. Mm. Jag har både lyssnat, nu har vi inte den ljudboken än, men jag har både lyssnat och läst den.
Ja.
Det var lite roligt för att när jag lyssnade på boken, det var Fredrik Granberg som läste.
Nej, men, det var
Ragge. Men han gör det jättebra också. Det,
ja,
så, men den kommer väl på Biblio kanske om ett tag.
Eller? Ja, just men, det.
Ja.
Ja. Någon skulle ha haft lite mer så här i skolan när de berättade.
Ja, ja, ja.
Lite mer spännande.
De kanske får den där boken istället.
Ja. Ja.
Jag tycker det är roligt. Du vet när de ska skida i kappan. Beskriven, det är lite så Vasalopp. Vet när snoret
rinner. Ja, ja. Som man brukar se på TV.
Jo,
alltså det känns som när du berättar, varför har ingen gjort det här tidigare? Alltså,
ja, men det är perfekt. Så här, ja, det alltså. Det, men det blir intressant att se resten av serien, tänker jag.
Ja, verkligen. Man blir ju, jag kommer läsa den där.
Ja, men man blir jättesugen.
Jo,
precis. Men jag tänkte på det du sa, vi hade ju en gymnasielärare i historia som gjorde sådär. Alltså, lyckades nästan få det till en teaterföreställning där framme. Alltså det var ju, man lärde sig ju hur mycket som helst.
Ja.
Det måste ju vara jättebra. Ja, det var det. Vi längtar ju till historielektionerna. Ja.
Det är ju liksom lite konstigt att man inte som tänker, för det finns jättemycket egentligen sådana här berättelser i svensk historia. Alltså, men det här känns ju lite grann som, det här är kanske en av de mest kända. Eller jag minns som man hade det här i skolan. Nej, men alltså.
Ja, om Sten Sture och
Stockholms blodbad.
Ja, och sånt där. Det känns kanske som Sveriges nationalbit eller jag vet inte. Mm.
Men det är ju mycket när man har läst någon, jag läste någon historiebok. Och det var ju bara jättemycket så förråda varann och de fick sitta i någon fängelsehål.
Men jag menar, läsa, det är en faktabok och det är årtalet gjorde de si och fastnar ju jättebra, inte i min hjärna i alla fall. Om jag är en tråkig berättare.
Det måste ju bli mer intressant när det blir som en människa, en person.
Ja, och känner, han formas nog till den person han blir sen i den här boken lite grann, för att han förlorar ju så mycket. Alltså,
just.
Men vet du det där om, ja men han var kär i den här, är det sant?
Jag vet inte, jag hittar ingenting. Men hon är, jag tror hon sa att hon var tre rosor och det är en riktig ett, men hon kanske är en påhittad person, jag är lite för säker på det.
Men du, de här tre rosor, visst är de med i 1700?
Det kan vara faktiskt, jag tror. Ja.
För det känner jag igen.
Ja, det kan vara sant. Ja.
Spännande.
Mm.
Ska jag ta vid?
Gör det.
Jag har inte kanske lika mycket råbarkad berättelse som du här. Men jag har läst en roman, en debutroman av Shelley Reid som heter Ditt floden för dig. Och den här utspelar sig i Colorado på 40-talet får man börja och så går han framåt i tiden. Och det handlar om en tjej som heter Victoria Nash. Hon är huvudberättare. Och hon blir ensam tjej kvar i familjen efter att det hände en olycka. Men hennes far och bror lever vidare tillsammans med henne på den här gården. Och de visar ganska osympatiska sidor. Destruktiva beteenden. Men hon är en tuff, lojal, snäll och ödmjuk tjej mitt i det där. Hon kämpar på. Och de driver en persikofarm som är jättekänd. Och hela den här odlingen och persikoträden har en viktig roll genom hela bokens handling. För det, i Colorado så skiljer sig ekosystemen åt beroende på höjd. Så att det hon berättar om träden, det symboliserar också avståndet som Victoria flyr från sin familj så småningom. Mm. Men Victoria möter av en slump en kille som heter Wilson Moon. Och det blir alltså kärlek vid första ögonkastet. De känner inte alls varandra. De har inte ens pratat med varandra när kärleken slår till. Och den här kärleken är förbjuden därför att han är nämligen ursprungsamerikan. Och hon blir gravid. Och av olika anledningar som man får läsa om då så tvingas hon fly upp i bergen. Och bosätter sig där i ett litet skjul. Och hon är ju förkrossad där i sin ensamhet. Men samhörigheten som hon upplevde med vildmarken ger henne ändå kraft att försöka återta. Kanske inte allt, men delar av allt hon har förlorat. Även det här att hon förlorar sin mamma. Och samtidigt så stiger floden i den här dalen som de bor och hotar att utplåna persikofarmen. Och allt som hon någonsin känt till. Ja, alltså den här boken, den glömmer jag aldrig. Därför det här är precis som när kräftorna sjunger. Fast det handlar om persiker. Och när kräftorna sjunger. Ja, precis. Nej, men då var det ju det här med träsket och syrsorna man hörde. Och i den här boken, det är nästan som man känner hur persikerna smakar och hur de luktar. Alltså, den är så bra att det är svårt att beskriva faktiskt. Han flyttar inte in i mitt blodomlopp på något sätt. Det kändes som man bara flöt fram. Man ville aldrig sluta läsa. För man varit så tagen av hennes historia.
Och, så härligt med en sån bok som känns så.
Ja, och så är det en debut. Alltså man blir ju grymt imponerad.
Tror du hon är inspirerad av det?
Jo, hon är därifrån. Från Colorado-området.
Hon är inspirerad av boken Kräftorna.
Hon har sjungen, ja det vet jag inte.
Nej.
Utan här är nog mer av den här råbarkade miljön som är där uppe då. Som jag har bara läst lite grann, så här, några intervjuer med hon som hon har. Och hon har undervisat i litteratur och kreativt skrivande. Och jag vet inte om det är det som gör att alltså hon har skrivit så fantastiskt. Att det känns som att han bara rinner in i kroppen på något sätt på en. Jag vet inte om det är det.
Kanske blir en film också.
Ja, det skulle inte förvåna mig om det blir det. Jag vill att det ska bli det. För det är precis så där att jag vill se i filmen om det ser ut som jag har tänkt mig i boken. För så blev det ju med När kräftorna sjunger.
Tyckte du överensstämde då? Alltså.
Det var ju det gjorde.
Men vad coolt.
Ja, det var, alltså ja. Ja, det är så otroligt.
Men naturen är väldigt viktig, ja.
Ja, den är jättestor. Men även rasism i den här boken också, för att han är ursprungsamerikan. Och att finna sig själv, att liksom lita på sig själv. Alltså för att hon är ju så osäker och hon vill göra rätt hela tiden. Men det är egentligen inte förrän hon börjar våga lita på sig själv som hon förstår att hennes beslut leder till lycka. Alltså mina egna val är de som gör mig stark. Det är då hon börjar förstå det. Ja, och liksom hur mycket kärleken betyder för att man ska överleva där det är tungt. Är också i den här boken. Alltså, oh wow. Alltså den, ja. Den är superbra.
Härligt.
Mm.
Ja, ska jag berätta om den här boken då?
Ja.
Som heter, som också handlar om naturen, fast på ett annat sätt. Kanske ett helt annat sätt, eller ja, jag vet inte. Det är i alla fall Maja Lundes Drömmen om ett träd.
Och det är ju då trädtema.
Det är ett trädtema. Och det här är som en, det är en avslutning på en romankvartett om klimatförändringarnas påverkan på planeten.
Mm-hmm.
Och jag har nog tipsat tidigare om den här som heter Prevalskis häst.
Ja, det har du.
Och det är den enda av dem som jag läst tidigare. Tidigare är ju också då Binas historia och Blå. Men den här, Drömmen om ett träd, den utspelar sig på tidigt 2100-tal. På Svalbard.
Mm-hmm.
Och då har ju det gått väldigt långt med våra klimatförändringar och jorden är ju inte vad den är idag. Det börjar med att ett träd flyter i land. Och trädet har färdats hela vägen från Sibirien. Och det är det första träd som Tommy ser i riktiga livet. Han har sett bilder i många böcker som hans farmor har. Men han har aldrig sett ett riktigt träd förut. Det är så det börjar. Men det är också så att ett virus kommer till Svalbard och slår ut befolkningen. Och Tommy och hans små bröder, Hilmar och Henry, de blir ensamma kvar. Plus en flicka som heter Rakel och hennes lilla syster, Runa. De är de enda som är kvar där i det som heter Longyearbyen. Jag vet inte hur jag, om jag uttalar det rätt. Men det som finns där på Svalbard och som Tommy är som satt att vakta från hans farmor. Hon hade hand om det tidigare. Det är ju en fröbank. Mm. Där det finns.
Mm.
Där alla växtarter från jordens olika hörn finns insamlade. Och den finns ju på riktigt.
Mm.
Och i den här romanen så kom det ett fartyg till den här ön för att börja leta efter det frölagret. Och för att, jag menar, det behövs ju för att rädda resten av jordens befolkning. Alltså jorden är förödd, han är skadad, det är bara utplånat det mesta. Men då, Rakel och Tommy, de inleder lite av ett förhållande. De är ju bara tonåringar, men de blir som lite småkära i varann. Men de blir också lite oense om hur de ska göra. För att Tommy, han har ju som fått till sig att han ska vakta det här lagret. Och de ska stanna där och de ska bevara det. Och han önskar ju att de liksom kan starta om på nytt på något sätt. Och starta familj och sådär. Isolera sig från omvärlden och klara sig, de här. Men hon vill ju... Hon vill ju iväg, hon vill ju få kontakt och hon vill liksom, ja, att andra ska få kontakt med dem. Och, så det blir lite, ja, det blir lite knepigt mellan dem. Alltså det här är en ganska, en lite svårt att beskriva den här boken. Man får sig ju, jag gillar ju böcker som har, han har ju verkligen, eller hon har ju träffat ju mycket i sina böcker när det gäller den här med klimatet och liksom det akuta läget som är. Och jag tycker att det känns, ja, även om jag läser en roman så kan jag tycka om det här att jag får någonting till mig som väcker upp mig på ett sätt som, ja, som gör att man vill liksom, nu måste vi göra något, nu ska vi kämpa.
Mm.
Och det är inte bara mörkt i den här boken. Alltså det slutar ändå med ett ljus, att det finns hopp.
Mm.
Trots allt. Det slutar med att det kom den här lille bron, han planterade ett frö av det där trädet som en gång flöt i land. Och, ja. Att det finns ett hopp. Men att vi måste göra något.
Mm.
Nu.
Mm. Och så är det ju.
Mm. Så är det ju. Klart när man läser här och man matas ju, eller vi ser ju hela tiden, och det är ju bra att vi matas, för det är ju verklighet att vi ser allt vad som händer. Och jag menar, nu har vi ju sett, man förstår ju att mycket beror på att vi har gjort så mycket med klimatet, att vi också får jättestormar och allt möjligt. Det blir ju verkligen på riktigt. Så att
Jag är inte bara någon annanstans.
Nej.
Och så.
Nej. Det är ju lätt att skjuta ifrån sig om man inte aldrig upplevde själv. Men...
Jag minns att du tyckte om Przewalskis hästar också.
Jag tyckte nog egentligen, om jag ska vara ärlig, ännu mer om den som bok. Mm. Alltså som läsupplevelse.
Mm.
Den här hade ju, jag tyckte att det var en ganska lång färd till slutet som var verkligen, kändes sådär, wow. Jo.
Mm.
Men det var ganska mycket, vad ska jag säga? Han var inte lika... Han grep inte tag i mig på samma
på sätt.
Jag läste att, om man säger, att det finns ett nytt genrebegrepp. Alltså, med så här, ungefär som science fiction, förkortat sci-fi. Alltså climate fiction, cli-fi.
Okay.
Det här är väl sånt i så fall?
Jo.
Det måste ju
det
vara.
Det kan ju vara.
Ja.
Det är ju lite dystopiskt förstås. Så är det ju också.
Jo, men det är som, alltså, det är typ dystopier fast det bygger på klimatförändringar.
Och det här viruset också, som det är ju sanning. Det kommer ju att vakna upp virus om det smält isarna.
Men är det som en roman eller är det mer spännings... Vad ska man säga?
Nej, alltså det är nog mer som en roman.
Just det.
Jo, inte... Nej, inte som jag kanske tänker... Science fiction som är lite så här...
Nej, men climate fiction.
Ja,
climate
fiction.
Ja, det kanske kan vara lite mer låg...
Lågmäld.
Men det kan ju science fiction vara också.
Jo, alltså det betyder ju bara att den är baserad på vetenskap. Alltså.
Ja. Precis.
Kom du att läsa de två du har hoppat över, tror du?
Det hoppas jag. Framförallt Binas historia har jag hört väldigt mycket bra om.
Men hör de ihop alltså, mer än temat, eller är det... Alltså är det som samma...
Nej, de hör inte ihop. Alltså de är ju fristående.
Ja.
Przewalskis häst handlar ju om Przewalskis häst.
Jo. men är det typ samma värld som har blivit sådär? Eller är det...
Nej. Och den här utspelar sig ju som sagt i framtiden. Det var ju inte...
Men visst var det 1800-talet?
Jo, då var jag precis. Ja. När de här hästarna
fanns. Men samma författare och samma tema.
Jag trodde den hoppade till framtiden också. Eller gjorde den inte det?
Jo, gjorde han. Han var både nutid och baktid.
Ja.
I baktiden.
Och han är lik. Alltså omslaget är ju likt.
Alla är nog lik varann utom den där som heter Blå.
Ja, men det känns ju rimligt. Den är blå.
Den är blå. Ja, nej, men hon är väldigt duktig. Duktig författare.
Det finns många sådana.
Och jag tror att hon... Jag hoppas att hon är på bokmässan.
Ja!
Som vi ska på. För det kanske vi ska berätta att nästa podd. Då ska vi kanske inte berätta om det vi har läst. Ja, vi kan ju ha hunnit läsa något. Men då ska vi mer berätta om vilka böcker som kom i höst. Ja. Det blir lite kortare tips, men... fler.
När skulle vi ha nästa?
Det blir nog in i oktober lite grann.
Så vi har lite varandra.
För bokmässan är ju precis i slutet där. Så oktober.
Och så har vi också BTJ-dagarna.
Med höstens utgivning. Ja.
Så då har vi lite nytt att tipsa om.
Så roligt. Så bra. Ja, men ska vi avrunda?
Det får vi göra. Och säga trevlig helg till oss, varann och er som lyssnar. Om ni lyssnar idag.
Ja,
hej då.
Tack och hej.